Välkommen till detta årets första avsnitt av PK-podden som det är lite svårt att hitta på ett så här putslustigt intro till. Det är också svårt för oss att på något så här bra sätt skriva eller säga Je suis Charlie, i alla fall med en teckning, eftersom det här är en ljudpodd. Den enda som kanske skulle kunna lyckas med det av oss är Hannes, för detta ståuppkomiker, nu förbundsordförande Centerstudenter. Men jag vet inte riktigt om det är någonting som du känner redo för.
Nej.
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 Inget skämt. Karl däremot,
jag
har
gör mer än villigt ett försök. Nej, det gör jag inte. Nej. Hej på dig ändå.
Hej, Karl Malmqvist var det där och jag heter Gabriel. Det här är alltså PK-podden, en politisk podcast i Sverige, men inte bara om svensk politik. Vi ska faktiskt göra ett litet försök att säga någonting om det här med Frankrike. Vi får se vilka tangenter vi drar ut. Sen så kommer vi prata lite grann om, ja, ska vi säga att vi ska prata om mathem.
Det kan man säga.
Ja,
tjänstesamhället.
Sluta inte lyssna exakt. Det är inte bara mathem specifikt. Vi kanske jämför även med Linas matkasse och Coops.
det blir ingen jävla pluspodden här. Nej, utan det blir ju en... Vi tar ett skeende och analyserar det så himla
stiligt. Vi tar ett skeende i hans liv.
Ja, inte bara.
Och extrapolerar till oss andra två.
Foie gras har med det att göra också.
Sen så ska vi även prata lite grann om vad som händer när man lämnar politiken. Men allra först brukar vi prata lite grann om vad som har hänt de senaste två veckorna. Och den här gången ska vi vara tydliga med, tror jag, när vi spelar in i förhållande till vad vi ska prata om.
Torsdag 2042 sägs detta.
Min klocka är 34, vad fan är det som händer?
Okej, okay, min dator går lite före.
Jag trodde du försökte på något sätt, jag vet inte,
se in i framtiden.
Ja, eller liksom safea på något sätt. Ja, det är inte 34, det är 42.
Nej, jag fattar. Nej, gjorde jag inte.
Men i alla fall dagen efter attentatet mot Charlie Hebdo i Paris. Som en brasklapp. Men i alla fall, så att jag vet inte riktigt var man ska börja med det här, för att det är mer än att, ja, ska vi sitta och fördöma? Vi är ingen på något sätt makthavare eller någonting. Men
det gör vi.
Fruktansvärt angrepp mot tryckfriheten och yttrandefrihetens grundvalar. Eller vad säger du, Karl?
Jo, men så är det såklart. Även om jag nog också ändå alltid sätter liksom kränkningen av de berörda människorna i första rummet. Och sådär. Men jag funderar på om vi ska göra så här, beror på hur ni känner, att vi nöjer oss med att konstatera hur ofullständigt det än är, att det här är ju förjävligt. Och eventuella kommentarer kanske inte ska politisera den enskilda specifika händelsen, utan eventuella kommentarer kanske får anses vara lite mer allmänt kring yttrandefriheten, fundamentalismens inneboende konflikt, så att säga.
Ja. Jo, men det tror jag är rimligt också. Man kan väl också säga att få ämnen har vi väl upplevt kanske mer nervösa och känsliga att prata.
Möjligtvis feministavsnittet, där vi sen mycket försiktigt frågade efteråt så här, ja, vad tyckte ni om det där? Så här, ja, aldrig har tre pojkar varit så rädda för att sparka in redan öppna dörrar, men det var bra.
Jag tror att det skulle varit, jag kan nog svårt att tänka mig fler politiska händelser de senaste 5-6 åren som hade varit svårare för oss att prata om i podden. Den här podden var ju inte... fanns ju inte till under när uttaget skedde till exempel. Men det hade nog också varit speciellt. Men jag tror, dels kan man säga att det är ett sätt för oss att inte behöva trampa i någon vattenpöl hit eller dit för vi säger felaktiga analyser. Men jag tror också att det kan finnas en så här politisk innebörd i att man inte bara ser den enskilda händelsen. För att man då, eller så borde man se den enskilda händelsen, att säga att det här är liksom jag skriver min uppsats nu. Och då så inleder jag uppsatsen med att prata om oljekaoset på 70-talet. Så här, nämner den händelsen liksom där. Typ jag var väl i stort sett nästan över en natt liksom, så blev det oljebojkotter och liknande. Att antingen är det en enskild händelse som bara ändrar allt, eller så är det bara en del i liksom något pågående skeende i världen. Ska man se det här som en händelse som är totalt liksom history is over, ny tid, eller är det inte det? Nej, jag hade på något sätt att det inte är det.
Nej, jag håller med dig att jag tror inte att det är det. Sen så är det såklart unikt i en fransk kontext, kanske till och med i en europeisk kontext, beroende på allting är unikt i någon jävla bemärkelse, eftersom det inte är exakt vad som hänt. Men vi har ju en olycklig vana av politisk terrorism med liksom allt från Rotarmé-fraktion till Breivik till grej. Men det är klart att vissa metoder och sådär kanske är unika. Men den här typen av händelser händer ju tyvärr i andra delar av världen ganska ofta. Så att det beror på vad man har för avgränsningar. Men jag håller med dig om att det är snarare en subplott i en större båge, så att säga. Utan då att, med risk för att låta lite konspiratoriskt, det var inte meningen.
Och vi vet, vad som framförallt också gör att vi kanske inte vet, det är, man ska ju verkligen inte spekulera, och, men man kan också spekulera om olika alternativen ändå då. Att så här, beroende på om det här var två, inom situationstecken, ensamma terrorister, galna terrorister, men ändå hur man räknar som terrorister, eller om de liksom var utvalda och dit skickade av en organisation så att säga. Det påverkar ju också lite hur man ska se på händelsen.
Ja. Ja, men det är väl ytterligare en anledning till att liksom prata lite mer allmänt, därför att ingen har, eller folk har gripits, men det är fortfarande mycket som är oklart, och vår förmåga att liksom se in i framtiden när det gäller just specifika motiv och specifika gärningsmän är klart begränsad. Så jag tänker att vi skiter i det. Konstatera att någon jävel var en idiot och tog andra människors, oskyldiga människors liv.
Mm. Till synes av politiska anledningar som ja. Är kopplade till deras syn på de andra människors möjlighet och frihet att uttrycka sig
ja.
Om vad man vill.
Ja.
Särskilt sånt som kränker människan i fråga.
Ja, men det här är ju vid sidan av att det är en, den liksom sjuka grejen och tragedin och allt det där, så gör det också att så här, drar man ut det på lång sikt, alltså, om det här fortsätter på något sätt, och då menar inte jag bara att det är människor som har en väldigt liksom fundamentalistisk hållning till antingen nationen eller till islam eller till judendomen eller kristendomen eller vad tusan som helst, utan också liksom reaktionerna från de som inte har en fundamentalistisk syn men liksom utvecklade det över tiden. Det var ju massa moskéer som attackerades i Paris. Man ser liksom hur den hetsiga stämningen varit på internet. Ja, det går såklart inte att jämföra med att personer blir skjutna i huvudet från andra håll, men det känns ju inte som att liksom, drar man ut det på sikt, så jag skulle inte se framför mig ett Europa som känns mer enat, där människor går mer hand i hand så att säga.
Nej, även om det ändå var viss uppvisning av enighet, får man väl ändå säga, i Frankrike och runt om, med liksom fredliga och rätt, vad det verkar åtminstone från utomstående observatör, konstruktiva demonstrationer så att säga.
Absolut, det var det, och många experter tror dock att nästa, vid presidentvalet, så blir nästa president i Frankrike kvinna liksom.
Ja, jo, visst.
Men det var kanske ett faktum redan innan.
Ja, absolut. Men det var inte de här personerna var inga dåliga valarbetare för henne.
Nej. Ja, men du nämnde liksom demonstrationer från folk, men även det politiska etablissemanget över Europa med alla länders ledare är ju såklart också rörande överens om vad det här innebär. Så att jag menar, det finns ju inte någon stor konflikt mellan Europas länder heller. Så att
så är det.
Alltså, vi är fortfarande i ett Europa som är mer at peace på olika sätt med varandra än vad man varit liksom på många, många sekler. I alla fall om man ska dra ut den långa. Sen så kan man ju tycka att det finns liksom minicykler där vi är rädda för att liksom ekonomiska bekymmer gör att Europa slits isär och man skyller på varandra, och framförallt kanske inom länder så finns det grupperingar som är främst har problem med, ja, med olika typer av utanförskap och den invandring som man har sett. Men oavsett det så känns det väl som ett Europa som är fortfarande ett av de mest fredliga regionerna.
Ja, och
det är ju inte liksom någonting som det här ändrar på direkt. Sen kanske det här, man skulle kanske kunna se det här som en global konfliktyta som avspeglas i ett Europa som kanske ja, åtnjuter en del mer spänningar för att liksom vår demografi har ändrats en del senaste åren.
Att Tysklands ledare tillsammans med Storbritanniens ledare står och pratar om att de står bakom Frankrike, så var det ju inte liksom
Nej, precis. Men som sagt, jag tror att det är en global, om man ska leta efter någon alltså förklaringsmodell till just det här attentatet, så är väl det snarare trender som man ser över hela världen. Alltså, och att kanske finns, jag har ingen aning, men som sagt, jag jobbar inte på FOI eller sånt där, men det finns vissa grupperingar som har, som kanske alltid har varit militanta men som har fått mer resurser, och att det kanske sporrar till mer aktiv verksamhet från andra liksom terrorintresserade människor med samma åskådning, eller jag vet inte. Ja.
Och om man ska liksom snöa ner i anknamn som i Sverige, så kan man väl notera att den senaste tiden så tycker jag åtminstone att det är positivt att det har knappt varit någon debatt om så här, kan man ändå försöka förstå det här på något sätt? Mm. Så här. Det var liksom Alice Petrén försa sig i typ P1. Och sen pulade hon ganska omgående. Det var liksom inte så här. Om man jämför med tidigare händelser där liksom konfliktytan har varit densamma, även om medlen och de tragiska konsekvenserna har varit mycket mindre, om man till exempel tänker på Jyllandsposten eller Lars Vilks eller sådär, så var det ju mer en debatt, och det har varit en dålig dag på liksom Twitter för Sven Otto Littorin och Laila Freivalds och Mehmet Kaplan och Henrik Arnstadt heter han, va? Han har ju försökt en dålig period generellt sen när han utnämnde sig själv till, eller självutnämnd fascistforskare.
Ja, det var självutnämnd, han var ju ändå utsedd av statsministern.
Ja. Och sådär, att så här, beroende på hur man väljer att läsa det där, om man läser det som djävulen läser Bibeln eller inte, så finns det ju deras syn på den här konflikten passar dåligt in när man ska försöka applicera dem på den här händelsen, så att säga. Då blir det lite skämskudde på dem tyvärr, för deras sida.
Men för att liksom ge de här människorna som inte har sett då, eller de här som nämnde lite upprättelse, så är frågan hur mycket man ska se, trots att jag precis sa det, men som tecken på en större konflikt, eller bara att det här är vissa människor som råkar liksom blandas ihop med andra och tar något i det här fallet då islam, som anledning till att utföra våldsdåd. Att, eller snarare än att man ska liksom definiera det som en konflikt mellan religioner eller regioner.
Nej, men jag tror inte att så här, det är i och för sig en intressant fråga. Jag tror inte att vi behöver göra den, därför att de här människorna som just räknade upp gjorde själva den kopplingen och sa att visst, med liksom gav läpparnas bekännelse till, det är klart att man kanske får göra det här, förutom, var det Teppas Fågelberg? Nej, men fan var det? Nej, jag ska inte hänga ut någon, jag inte vet vem det var, men vem var det som sa, någon skrev att vi skulle, att han var trött på att vi betalade för Lars Vilks polisskydd. Ja, det var Teppas. Och typ, lägg ut ritningar på huset och visa det på YouTube. Jag vet inte hur allvarligt menat det var. Antagligen, förhoppningsvis inte allt för. Men alltså så här, jag upplever ändå att när Littorin och Freivalds och alla de här andra var ute i den här debatten för några år sedan, så satte de själva upp en konflikt mellan, så man ska inte kränka religioner, för att då kan de bli provocerade och göra dumma saker, och det är bättre om man alla bara är snälla mot varandra.
Men det går att se på det på två olika sätt. Antingen det är lite grann som när man pratar om inga jämförelser i övrigt så, men liksom våldtäktsdiskussionen så här, du rita inte en rondellhund för att då kanske de hoppar på dig liksom.
Ha inte
på kort kjol. Eller ska man se det som, det är inte rätt, det är, alltså, det är omoraliskt att rita en rondell.
Ja, det är väl deras argument antagligen, att så här, det är inte omoraliskt att ha en kort kjol. Däremot är det enligt dem säkert omoraliskt att göra narr av en i deras ögon redan utsatt minoritet. Så att det är väl där, det är väl det kryphåll de skulle använda, även om jag tycker att din liknelse stämmer rätt väl, att så här, när det begås brott och kränkningar, så är det inte så här offrets agerande i förväg särskilt intressant för mig.
Nej, men det är väl intressant på något sätt att just det här fallet, nu är det kanske liksom just brutaliteten, och sen är det inte avklarat än. Vi kommer säkert få någon mer diskussion vad det lider liksom, om vems fel och, eller liksom hur mycket och sådär. Men just nu verkar ju alla, i princip alla, jag såg någon, det var någon krönika på Nöjesguiden typ, när någon skrev, jag är fan inte, jag är inte Charlie liksom. På samma sätt som jag inte är avpixlat. Också en intressant vinkling på det hela liksom. Men så att det finns någon uppenbarligen som tycker att okej, gränsen för vem som får vara kränkt går någonstans liksom. Men för det brukar ju annars vara någonting som kommer upp liksom. Var det rimligt att vara kränkt av det här?
Ja. Jo, men det är klart att det är svårt att veta vart gränsen går, för liksom, det finns såklart en gräns. Man ska inte göra en kopplad lösning och säga så här, yttrandefriheten är absolut, alla, alltså så här, tycker jag att man ska få läcka försvarshemligheter eller ljuga i, liksom, i avtal eller liksom reklam och så här, nej, det tycker jag inte.
Men om vi kopplar det till just kränkthet, då är den liksom svår, för den per definition subjektiv.
Ja, exakt. Och den är också, det finns omvänd kausalitet, så vidare att om man förbjuder kränkningar, så tror jag också att gränsen för vad som utgör en kränkning kan flyttas via liksom, om, utan att låta som en vit kränkt David Eberhardt man igen, alltså att om man, folk kan vara mer eller mindre lättkränkta i samhället beroende på hur institutionerna ser ut och så vidare. Men det jag typ också noterat är att fan, folk borde ju sträva efter att inte kunna bli så himla kränkta, för det verkar så himla jobbigt att kunna bli det, och det, i många fall så är det ju liksom självförvållat. För man tar ett exempel som är hyfsat närliggande, om än inte helt, så lyssnade jag på en Peter-dokumentär om Scientologikyrkan. Jag vet inte om ni kom, jag kanske pratade om det här tidigare, men det var någon skön snubbe som fick tag i delar av deras så här hemliga utbildningsmaterial och lämnade in det på typ riksdagen, så att det blev en offentlig handling, så vem som helst kunde gå och begära ut det. Och sen så visade det sig att han är ju en renodlad rättshaverist, men en sympatisk rättshaverist, för att här, Scientologikyrkan försökte blocka det här. De gick och lånade den här hemliga bibeln och typ satt och höll på den i riksdagens lokaler från det de öppnade tills de stängde. Och sådär. Och jag tycker att det verkar så himla jobbigt. Jag förstår varför man har hemligheter och regler och förbud för massa olika saker, därför att det bygger någon typ av inre solidaritet i gruppen. Jag förstår det, och i vissa fall så, de allra flesta individer tror ju de facto att det finns, ja, en gudomlig anledning eller någonting till varför man har det här. Så att, men ur någon typ av liksom större perspektiv, det verkar så jävla jobbigt. För man blir ju sårbar av sig själv när man liksom, ju fler regler och principer och skit man har, desto mer sårbar blir man ju själv.
Ja, eller
desto mer kränkt man
att bli. Antingen du lägger upp så här principer, ja, men du kan också säga, ju mer saker du håller kär, desto lättare är det, ja, att bli sårad.
Klassiska gangstertipset att gå på folks barn eller någonting som bryr sig om, för då,
men om alla bara vore psykopater så skulle ingen bli kränkt.
Nej, men jag har två exempel där. Det första är att jag ju är väldigt kär i detta fotboll, eller kär, tycker väldigt mycket om Hammarby fotboll liksom.
Hammarby suger.
Hammarby suger. Skulle jag inte reagerat på för 5 öre nu idag, men vet ju att det har blivit väldigt, alltså där är ju klubbmärket och halsduken och flaggan väldigt tätt liksom sammankopplat, och de grupper som är med där är liksom banderollen väldigt tätt sammankopplad liksom. Och om folk håller upp en skylt där det står Hammarby suger, då reagerar folk kanske inte jättemycket. Om folk bränner upp en Hammarby-flagga, skulle folk försöka storma planen liksom. Är det rationellt? Nej, kanske inte. Men man känner så mycket kärlek till den Hammarby-flaggan att man då känner, alltså det är som att de eldar upp mig. Tycker jag det är bra då att man försöker storma planen? Nej, självklart inte. Det andra är att jag nu skriver min...
Men det är ju, ja.
Ja, men det ska jag säga, det andra är också att för då måste jag, ja, men om man vill känna den här starka glädjen när Hammarby gör mål och någon pussar klubbmärket, så hävdar vissa då att då kommer per automatik också den motsatta känslan. Mm. Samma sak är ju att den negativa känslan man kan ha i vissa sammanhang är ju på grund av eller tack vare, beroende på hur man ser det, positiva saker också. Jag skriver uppsats nu och då är en av frågeställningarna man måste ha om så här, lycka i form av arbetet liksom, en kurs jag läser. Och då håller de på att diskutera så att folk, lycka är inte säkert alls att det leder till högre produktivitet, det är bara liksom en bluff, och att folk som har saker i livet som man trodde liksom skapar lycka är liksom dåligt, för folk blir rädda för att förlora saker. Ja, men vadå? Det är klart att det kommer med jobbet att ha saker, att man är rädd att förlora det. Det betyder bara för att du är rädd över att förlora ett syskon, betyder ju inte det att det är dåligt att du har ett syskon, för att det leder också till negativa känslor.
Mm. Nej, men det är väl en klassisk så här, filosofisk trätoämne om huruvida man ska liksom, ska man maximera lycka eller minimera lidande, och så bara, det kanske inte går att göra det ena utan det andra, och så kanske man snarare ska bli någon så här Schopenhauerske eller någon asket eller någonting, och bara, jag har inga behov och inga begär, mitt liv är bara ett rakt streck utan vare sig lidande eller lycka. Ja, det tror jag inte heller, alltså jag gillar ändå, jag till exempel snusar ju och dricker lite kaffe och sådär, vilket inducerar vissa liksom svängningar, att fan, man blir lite grinig så här, och sen får man sin kopp kaffe, då blir man lite glad. Alltså jag tycker att den typen av små fluktuationer i det dagliga livet ger lite värde. Jag har hellre lite bergdalbana än att jag är helt jävla likgilt inför allt. Så, men någonstans går även där, på samma sätt som gräns för kränkthet, så finns det även här en gräns. Och jag tycker till exempel att man har passerat den ganska långt om man skjuter andra människor för att de ritar gubbar.
Sen finns det också väldigt viktigt, eller förlåt.
Ja, det var min mycket intelligenta slutsats efter långt resonerande kom jag fram till det.
Men det är klart man har gått över gränsen något alldeles fruktansvärt. Ja.
Men jag skulle även hävda att i många fall så har man gått över den gränsen, inte så mycket för att man kanske agerar, inte för att man faktiskt brukar våld mot den som man upplever kränkande, utan bara för att jag tror att där någonstans så är det mer skadligt för en än till nytta för en. Ja. Att så här, kränkthet eller känslan av liksom oförrätt är nog större i vissa fall än känslan av liksom kärlek till det man inte vill ska kränkas.
Ja, jag tänkte säga, jag är ingen expert på religion och ännu mindre islam, tänkte jag säga, och ännu mindre är jag expert på Hammarby och fotbollsscenen. Men det känns som att det finns ju en helt annan typ av konstruktioner om världens liksom företeelse inom religion som inte finns inom fotboll till exempel. Så att man blir förbannad för att någon bränner flagga är ju på något sätt mer irrationellt, för att du är ju medveten om att liksom, det finns ingen gudomlighet som straffar dig om inte du reagerar mot den här som bränner din flagga.
Nej, förlåt.
Eller något annat. Det är ju snarare känslomässigt betingat för dig, för att du sätter liksom ett visst värde på den, och du tycker att det är liksom du förstår att personen gör det för att lite grann håna dig.
Ja, man brukar också prata, folk inom det här pratar ju ofta om att de måste stå upp för färgerna eller stå upp för märket liksom.
Ja, men inte det bara ett talesätt
alltså. Nej, jag tror det är ja och nej, men jag tror också det är väldigt många som verkligen ser, alltså att Hammarby är som ett subjekt, eller det är som en familjemedlem liksom. Mm. Och det är ju, tror jag, osunt att ha den synsättet, även om det också, jag eftersom jag själv har känt det, vet att det kan också skapa någon enorm glädje och trygghet i vem man är på något sätt.
Alltså det här, ja, för mig är det bara alltså på ett rent personligt plan. Jag är så fascinerad liksom på ett, jag vet inte om jag har någon typ av apatisk tendens, men jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att känna så här inför någonting, vare sig liksom ett lag eller nation eller en religion.
Nej.
Det enda som jag känner liksom den här typen av vad ska man säga, känslor inför är ju kanske min familj liksom, och då kan jag förstå, okej, men jag skulle fortfarande inte reagera om någon, även om det var någon typ av riktad, kanske inte ett hot för det eller någonting annat, men någon skulle liksom bränna upp min dotters teckningar eller kläder eller någonting som var förknippat väldigt mycket med henne. Jag skulle tycka att det var jävligt märkligt konstigt liksom, och kanske kräva någon typ av ersättning och bli lite förnärmad, men jag skulle inte känna ett hat på det. Jag skulle inte
nej, men du skulle
förknippa henne som person med de här tingarna.
Nej, men du skulle reagera mer om du kom då eller i situation där din dotter var, så var det flera barns där som tecknade. Mm. Så skulle du bli mer upprörd om någon eldade upp din dotters teckningar än ett annat barns teckningar. Du känner ju större, även om det är...
Ja, det skulle jag, men det skulle ju vara rent så här, det är tråkigt, för jag skulle gärna haft den. Jag skulle sätta upp den på kylskåpet. Men inte så här... Ja,
ja, men vi tar inte en sån kränkning. Vi tar så här, om du skulle gå på stan med din sambo,
ja,
och så skulle en mansgris gå förbi och klappa henne på rumpan. Skulle du bli mer upprörd över det än om du gick på stan med din sambo och så skulle du se en mansgris gå förbi och klappa kvinnan som gick 2 meter framför dig på rumpan? Det skulle du ju förmodligen bli.
Ja, men...
Och sen vet inte jag om det är relevant egentligen.
Men det är det jag frågar mig. Jag är inte säker på det, därför att så här, det är på något vis ändå konkret. Det är inte... nu, jag kan inte säga det här utan att då kränka religiösa människor, men å andra sidan så vill jag nästan göra det, för jag vill också säga det, Gabriel, för jag förstår vad du sa tidigare om det här med att det är mer rimligt på ett sätt att bli kränkt över någon religionsgrej än Hammarby.
Mm. Kanske inte.
Eller inte, exakt. Därför att så här, vi måste ju ändå, jag vet inte, vi har inte ens pratat om det här, vi kanske får en privat terapisamtal i podden, men jag är ju inte religiös. Min uppfattning av er är att ni inte är superreligiösa i alla fall. Att så här, vi måste ju komma bort
från... Så det här är alltså, som vanligt, tre unga män med liknande världsbild.
Men nu är det vad det är. Det finns ett stort mångfald av poddar där ute.
Ja.
Men jag känner att vi måste komma bort från idén om religion som särskild från andra åsikter och idéer om världens uppbyggnad och hur den bör vara uppbyggd. Mm. Den är inte särskild från någon politisk ideologi eller någon hemmasnickrad tro på att men någon typ av kärlekskraft finns. Alltså så här, fan.
Många kroppar.
Ja, de är lite fler.
Ganska många fler.
Ja. Men det är ju inte i alla lägen relevant i den principiella diskussionen.
Jag förstår ju principiella, men
jag förstår ju på något sätt syftet med religionen. Alltså jag förstår ju varför den kom till. Jag förstår varför folk fortfarande på något sätt. Jag kan förklara varför folk fortfarande söker sig till religion och blir religiösa även idag. Kanske. Men det förtar ju inte det rätt i det du säger. Men jag tror att sannolikheten att vi, eller liksom om jag nu skapar ett vi av vi som kanske inte sett lika stort värde på den här typen av teoribildningar. Nu, om vi hade några religiösa listare så försvann de nu, Emilia sa. Så vi kommer ju fortsatt vara i underläge, så att säga, tror jag. Jag tror att liksom, religionen är inte på väg mot sitt slutet.
Nej, det tror inte jag heller. Det finns säkert biologiska förklaringar och så vidare och så vidare. Men jag tycker ändå att så här, man ska vara tydlig med att jag upplever nästan att så här, jag
faller juridiskt, alltså.
Ja, men jag själv faller in i det lite grann då och då också, att jag så här, tänker att religionen är, ja, men den är ändå lite speciell. Folk tror ändå att så här, det finns någon gubbe och så vidare och så vidare. Va fan, jag känner ingen som helst inga som helst betänkligheter med att någon kommunist eller någonting skulle, en nazist skulle bli kränkt av att, hur jag agerar. Varför ska jag bry mig om vad någon liksom, your random kristen tant tycker egentligen? Mm. Det är väl hennes problem om hon är kristen.
Men varför är liksom, motfrågan är väl liksom, varför är det bygget som vi i det sekulära liksom, liberaldemokratiska samhället Sverige, varför de lagar och regler som vi har bestämt i riksdagen mer värda än de som är bestämda i det forum som är till exempel jag vet inte,
gamla böcker.
Ja, men gamla testamentet liksom.
Ja, men vad fan? Jo, vi kan absolut ha den relativismdiskussionen och sådär. Ja. Jag skulle hävda att det första steget, som jag tror att många ändå håller med om, är att så här, det finns ändå en asymmetri som talar till deras, om vi nu ska ha ett vi och dem-tänkande, nackdel. Nämligen att så här, jag accepterar ju att de kränker mina åsikter så tillvida att de säger att de är fel och de får rita och säga vad de vill. Och då tycker jag, då tror jag att det är många olika moralläror som säger, som nog kommer fram till att det är nog rimligt att man ska behandla varandra ungefär likadant när det gäller de här typen av grejer. Och därför blir det lite problematiskt att så här, ni får kränka mig, men jag får inte kränka er på samma sätt, så att säga. Nu blev det så här i jag-form, det var inte meningen.
Och jag håller med dig, vilket ju verkar uppenbart för alla lyssnare. Och big surprise också. Men det låter ju också så jävla rationellt på något sätt. Alltså det är klart att
även om det lät som att det var något negativt.
Jo, men jag menar, det är kanske inte så sannolikt heller att vi fungerar riktigt så här som vi säger. Eller för vi, nu sitter vi och säger att ja, men, jag och jag framförallt gjorde väl det så att ja, men jag blir aldrig upprörd av någonting irrationellt. Jag bygger alltid allt mitt, som jag säger, på solklara, på liksom logiska resonemang och kommer fram till ett beslut. Det kan ju, som min sambo som du nämnde, intyga att så är inte fallet. Liksom. Men det är klart att du har rätt i det du sa förut, Kalle, att jag är antagligen något mindre sårbar för kränkningar, troligtvis. Även om ni och andra kan intyga att jag kan också bli kränkt.
Ja, men det är lite läskigt, för du är ju en världens lugnaste och mest liksom så här, eftertänksam och snälla människa. Men då och då så blir du fan fly förbannad. Och det blir alltid en större effekt när en lugn människa blir så här fly förbannad. Ja. Nej, men jag vill också förtydliga att det jag sa om det här, de får fan skärpa till sig. Det sa jag därför att så här, jag har tänkt på det, för att jag upplever att jag ofta är för lättkränkt. Det är inte så att jag går runt och är så jävla perfekt, vad nu det är, utan jag blir skitkränkt av massa olika saker. Till exempel så blir jag, och det har vi pratat om tidigare också, att jag blir så här kränkt när folk är på medelklassen. Det är så här helt jävla orimligt från min sida. Så här, det måste ju finnas större problem här i världen. Till exempel blir jag också så här orimligt förbannad när folk plankar bakom mig. Jag har typ hamnat i, inte handgemäng, men det har knuffats när jag har försökt avbryta den verksamheten.
Alltså, du menar på samma ingång som du?
Och jag blir också orimligt kränkt när folk inte tar undan efter sig på typ McDonald's och sådär. Också såhär, måste finnas bättre saker.
Okay.
Att, ni måste ju också ha den här typen av kränkhet.
Ja, absolut. Jag blir till exempel kränkt över folk som blir kränkta över att folk inte tar bort på McDonald's. För jag går på restauranger av flera skäl. Ett, för att maten kan vara godare än vad den jag gör hemma. Två, att jag slipper laga den. Tre, att jag slipper ta bort efter mig.
Ja, men det är ju inte McDonald's affärsidé. De har ju sådana utlämningar.
Vi har folk, eller vi.
Det kostar också typ 56 kronor istället för 76 av en anledning.
Det kostar inte 56.
Nej, det kostar 76 istället för 96.
Men det hade varit dyrare om, exakt, alltså så här, vi som plockar undan efter oss subventionerar indirekt ner som inte gör det, för att de alla hade plockat undan efter sig.
När jag sluter avtalet med kassörskan eller kassören, ingår det då det avtalet jag ska plocka bort det?
Ja.
Nej, det gör det inte.
Jo.
Nej.
Jo.
Det står inte på kvittot.
Nej, men det är så, det är liksom, såliga, vadå, är det underförstått då att bara så här?
Ja,
men det finns en jävla juridisk, vi kommer på som en vanlig restaurang. Nej, liksom. Det är också underförstått att du inte typ kastar bestick och typ häller cola på golvet på en vanlig restaurang.
Ja. Det kommer så mycket skit från juridikstudenter som lyssnar. Det har vi till skillnad från religiösa människor en del. Och det finns en term som man får lära sig om man läser JÖKen, vilket vi alla gjort, där man är typ så här, även om man inte skriver på någonting, så via sitt agerande och någon typ av allmän jävla konvention så går man indirekt med på att uppföra sig som människa och inte som boskap.
Och jag tycker att det finns en jag brukar också oftast ta bort McDonald's. Jag tycker inte att det
inte
är
klockan tre på natten.
Då tar jag oftast med mig, tror jag.
Så att jag kom hem jag gick ut på nyårsdagen och passerade området där du har varit på nyårsfest. Någonting säger mig att du och dina vänner inte plockar undan efter. Det såg ut som ett jävla världskrig.
Ja.
Okej. Okay. Och det får kanske avsluta den här diskussionen. Om, ni får utvärdera oss på det sätt ni helst önskar, huruvida vi klarar, helst inte medels våld, huruvida vi klarade av.
Skriv om ni blev kränkta.
Och prata lite grann om det här som var fruktansvärt, såklart. Men vi kanske ska gå vidare till nästa ämne.
Ja, eller gå vidare. Jag vill ändå säga att jag blev lite kränkt över att Kalle typ så här försöker hävda att jag skräpar ner i Stockholms liksom, jag blir det, södra närförorter, där det för övrigt bor väldigt mycket medelklass, ska sägas.
Blir du kränkt nu för att han sa förort?
Nej.
Erkänner att du bor i
förorten? Ja, jag anammar min förortsidentitet i den här podden, till skillnad från en östermalmare, en Kungsholms hipster.
Ja, jag bor på Gärdet.
Men det är studentlägenhet.
Jag delar också hall, vill jag säga. Så att det är liksom kollektiv nästan.
Jag delar hiss.
Ja.
Det är mitt mål innan livet är slut, att jag inte ska behöva dela hiss. Nej, jag skojar.
Nej, men i alla fall, vadå? Jag vill verkligen säga det. Nu blir det så här, ni får höra gräl i PK-podden. Visst, jag, det kanske var folk som stökade ner. Jag gjorde inte det. Vet du varför jag vet att jag gjorde det? För jag stökade ner i en bil istället. För att jag tog Uber hem från det här området att vara på. Men det är okej, för att då fick han väl ge mig sämre betyg då när han rankade mig på Uber. Och jag kommer faktiskt ihåg att jag tog ut den ölflaska jag hade med mig som huvudkudde i bilen. Men så här, jag är just nu inne i en period av stor kärlek. Jag har varit kär i människor, i fotbollslag, i fritidsintressen. Just nu är jag kär i ett sätt att konsumera tjänstesamhället. Jag ligger och
tänker. Är det för de låga utsläppen?
Ja, just Uber. Ja, det finns miljöbilar och sånt där. Och så här, jag tänker inte ens gå in på att ja, Uber behandlar kanske inte all sin personal jättebra och allt sånt där. Det finns problem med Uber, men jag har inte sett dem. Det gör ju inte att de inte finns. Så det var dåligt skämt.
Det är lite som McDonald's. Du har inte sett någon som plockar upp, men någon gör säkert.
Ja, jag har för fan gjort det själv. Jag har ju jobbat på McDonald's 2 dagar. Men och sen så började jag jobba på en restaurang där man verkligen inte tog bort maten efter sig, vill jag bara säga. Men det var inte det jag skulle komma till. Kärlek till tjänstesamhället. För att då efter då har jag åkt hem med den här Uber, så någon dag senare så plingade det på min lilla dörr. Där utanför stod ingen extremist, utan där utanför stod en hårt arbetande ung man med en liten pirra, med en låda. Vad låg där i?
En hundvalp.
Nej, det hade varit trevligt. Det kanske gjorde, men inte i den formen som du tänker dig. Det var mat i alla fall, från mathem.se. Som, gå in där för att hitta veckans. Vi inte sponsrade dem, även om jag gärna skulle vilja, det kan jag säga.
Även om det är lite flytande när man lyssnar på poddar så här. Det är ju oklart vad som är
relationellt innehåll. Exakt. Vilken slump att vi tog upp Bayern. Kalle är ju på AIK, det hade kunnat vara de som var kränkt över. Det vet man inte, kanske de sponsrade.
Nu blev jag däremot kränkt, så in i helvete. Sprid inte den till
Norra Stockholm, Djurgården.
Kom igen, Östermalmö.
Ja, precis. Tillbaka till tjänstesektorn. Tjänstesamhället. Kort, bara lite så här sidospår, på tal om det här med Frankrike och medelklassen och allt sånt där. Så, studenter. Så försökte jag beställa mat hem, för jag kommer fram till, tack vare bland annat en god vän till mig, att man sänker sina matkostnader trots att det är lite högre än i butiken, för att man inte gör lika mycket spontan köp och liknande. Jag försöker sänka mina matkostnader som student.
Du försöker framförallt rationalisera din lathet.
Ja, kanske. Då gick jag in och skulle kolla om de hade foie gras. Detta omoraliska överklasskäk på maten.se. Det hade de. Vet ni, jag vet det. Jo, för jag trodde på maten kan vi gå in och klicka så här, kolla på vara. Då hade jag råkat klicka på kolla på vara och typ beställ samtidigt. Så då låg det så här, anklever i mina matkassar som levererades i min studentlägenhet.
Jag märkte inte, det jag inte fattar. Märkte inte när du tittade liksom på summan på slut när du beställde.
Nej, men alltså, det var inte, jag beställde väldigt mycket när jag handlar. Ja. Och den här kostade väl typ 200 spänn. Ja. Det är såklart mycket pengar. Ja. Men det är inte som att om de där 200 spänn inte hade varit där, att jag då hade reagerat på att alltså det var... när det väl är, jag beställer över 1000 kronor för jag blir inte handla så ofta. Då skiljer 200 spänn inte så mycket. Det var, jag kände mig dum och korkad. Och också kanske inte kommer erkänna att det var ett misstag om någon ser, bara har du gåslever? Han bara, ja, absolut, alla klever, vad fan det var. I alla fall, jag har fått en så här kärlek till tjänstesamhället som är orimlig och reflekterat och analyserat lite kring det.
Får jag bara fråga? Ja.
Jag vet att det är anklever, om det är det du ska fråga.
Eller? Är det gåslever?
Nej, det är anklever.
Är det verkligen en tjänst det här?
Ja.
Alltså jag är inte emot att vi ska prata om tjänstsamhället. Men mathem, alltså du köper ju en produkt. Det är bara att liksom leverans.
Nej, leveransen kan du liksom inte ta med dig. Definitionen av en tjänst är väl ändå att det
konsumeras i stunden.
Du kan inte ta med dig och det liksom indirekt försvinner.
Ja. Men ankläven försvann.
Nej, ankläven är ju, alltså tjänsten är ju, men det är precis som att, anser du, är det en tjänst att någon kommer hem och städar hos dig?
Ja. Men menar du att det är en tjänst när jag beställer på byxor på nätet när de kommer typ med posten istället för...
Ja,
inte. Det är väl lite både och. Ja, vad fan.
Whatever. Okej,
okay, så här, maten var inte en tjänst. Leveransen fram till min studentur där jag kunde öppna mina mjukisar.
Och det fick jag hej på Henrik eller vem det var.
Ja, kom inte ihåg vad han hette, men jag älskar honom. Och jag är också glad att han hade pirra. Bra liksom arbetsvillkor. Att han inte behövde släpa det bort till hissen och sen släpa min anklever bort till...
Ja, det hade funnits en hiss.
Ja, men då hade det...
Det är omoraliskt.
Då hade jag fått gå ner och möta honom. Eller så, och sen så hade han kunnat få vila ut i mitt handikappanpassade badrum. För där vi får plats bägge två. För att det finns hiss i mitt min studenthus, vill jag bara säga. För att det är ett bra hus för alla. Nej, men i alla fall. Och det jag reflekterar lite så här. Jag tror att som alltid med kärlek så tänker jag alltid, vad är nästa steg? När jag var kär i en tjej, åh vad trevligt, man får barn eller man flyttar ihop eller alla. Nästa steg i tjänstesamhället.
Steg två.
Steg två är ju så här, jag har också tidigare i mitt liv när jag var sambo har jag haft städhjälp för att få ihop vardagspusslet.
Jag kommer inte vara kränkt om någon elak, men han håller på att flytta upp över medelklassen. Nu är det liksom från ankläder till städhjälpen. Vad är det som händer?
Det jag vill komma till är att vad är nästa steg? Det gör ju också att jag konsumerar mycket mindre varor. Jag har fan inte köpt några kläder, för jag har liksom bara lagt pengar på att få hjälp för mina andra kläder strukna.
Vad är det poängen med att du skulle använda tjänstemedel för att det skulle bli billigare för? Jag fattar inte.
Jo, men det blir ju det. Eller billigare. Jag har ju lika mycket pengar att konsumera, men jag konsumerar mycket mer tjänster än varor.
Ja.
Och då vill säga, vad är nästa
vilka andra tjänster? Jag förstår att det är Uber, okej.
Okay. Uber.
Ja.
Nu har jag inte det längre.
Man klipper sig dit också.
Nej, det jag klipper, ja, jo, lite. Eller det gör jag inte. Billigare än de flesta, men dyrare än vad jag gjorde förut.
Dyra frisörer har väl alltid funnits.
Ja, men inte i mitt liv.
Nej.
Nej, men jag vill komma till det så här att jag tror det här med kärleken i tjänstesamhället, typ, precis som man vill flytta ihop med den tjej man är kär i, så vill jag också ta hem tjänstesamhället och att tjänstesamhället ska bli en del av mitt hem. Och jag tror att fler och fler tjänster, både i min privata konsumtion, men framförallt tror jag på sikt ändå att mer och mer tjänster, eller fler och fler tjänster, kommer konsumeras i hemmet. Ett, tycker ni detta? Håller ni med om detta? Två, om det är så, då kommer de politiska konflikterna att öka ytterligare. För i valrörelsen, några dagar efter, ta tillbaka det! Ali! Ali! Som Martin Ådahl, alltså det var public service när det var som bäst. Jag har aldrig varit mer nöjd med mina licenspengar än när jag hörde Martin Ådahl. Det var som när Pippi Långstrump såhär, Oscar, kom och hämta skatten, så ville Ali Esbati inte debattera med Martin Ådahl. Man fick göra det ändå.
För dem, om jag säger att de ska ha goda Ali arbetsvillkor, ja, till exempel.
Erik Ullenhag,
varför är det bättre att de med subventioners hjälp får jobba hemma hos människor än att de får arbeta till exempel som städerskor inom äldreomsorgen, men inom sjukvården. Varför är det bättre? Varför vill du ge extra bidrag till dina centrala...
Nu ger jag en replik till Centerpartiet, Martin Ådahl.
Vi alltså, ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det!
Så debatterade jag med Ali Esbati på Stockholms universitet några dagar efter det här. Och vi kom in på en diskussion om tjänstesamhället i debatten om framtidens jobb och sånt där. Och han drog då en lång harang som jag förstod intellektuellt, men inte riktigt höll med om att det är en enorm skillnad på tjänster i hemmet eller tjänster som konsumerar någon annanstans. Att det är mycket större intimitet, det är mycket annorlunda maktförhållanden när en person kommer hem till dig och utför tjänsten än om tjänsten sker någon annanstans. Han har inget problem med att någon liksom, tjänster är bra, men när det är hemmet så känns det dåligt.
Så får man köpa städhjälp någon annanstans?
Ja men typ.
Nej,
men,
så, det, jag köper städhjälp till dig
han,
och
han,
du till
han,
mig.
Han sa inte det här, så jag kan inte lägga ord i munnen på Ali. Men jag skulle kunna tänka mig att han tycker det är okej att gå in och lämna tvätten till ett tvätteri och få det struket. Men kanske inte lika mycket okej att någon kommer hem och tvättar och stryker din tvätt. Mm. Förstår ni liksom hans resonemang?
Ja, jag förstår det han menar.
Ja.
Men är det verkligen så? Jag personligen, alltså det är klart att det är mer, för man pratar om säkerhet för de som är ute.
Tycker du att han från Mathem, tycker du att han är i ditt hem?
Han stod utanför och jag hade gärna bjudit in honom på lite gåslever, liksom anklever, om det hade varit som han var stressad, han jobbar hårt. Han jobbar hårt. Levererar liksom makaroner och ketchup till oss hårt studerande människor. Nej, men om man tänker för säkerheten och tryggheten och sånt där, så är det klart liksom att det finns en mer otrygghet i att kanske komma hem till någon och allt sånt där utför en tjänst. Men det är ju också å andra sidan så att anonymiteten för den som köper tjänsten försvinner ju om det är så i att du är i någons hem. För du vet var den bor någonstans, du vet vem det är och så vidare. Går du in och sexuellt trakasserar någon på ICA, då kan du lätt dra därifrån bara. Och de bara, vem var det? Kolla överfångskameran, jag har ingen aning. Om Mathem kommer hem till mig och jag bara, tjena gåslever Henrik, schysst pung. Då är det ganska lätt för honom att gå in och bara, vem fan var det här som beställde liksom gås och anklever? Och då så liksom, när anonymiteten försvinner borde ju också säkerheten öka, kan man tycka.
Ja, fast, eller? Ja, nej.
Nej, okej.
Okay. Men det köper, alltså du förstår sannolikheten för att det sker någonting på en öppen plats.
Ja, absolut.
Är väl betydligt mindre.
Ja, absolut, ja. Men... Ja, eller...
Men det är väl inte det han menar heller, utan det är väl kanske inte liksom specifikt säkerhetstänket för den personen som utför tjänsten, utan det är väl snarare, det handlar väl om, gissa jag har inte heller pratat med Ali om det här, utan det handlar väl om vilka typer av konnotationer och liksom vilka typer av generellt så här, maktperspektiv du har, för att om du är i den personens, så att säga, kontor eller arbetsplats, så är det du som går till den personen och ber om den tjänsten istället för att personen kommer hem till dig och liksom underdånigt. Det får ge vissa konnotationer till liksom hembiträden och hela den grejen som innebär. Men jag försvarar inte det här, jag bara liksom.
Nej, men jag tycker det är en intressant diskussion. Jag raljerade lite för att jag håller ju inte med helt, men jag tycker ändå det finns klart intressanta aspekter i det.
Ja, men och om jag bara, eftersom jag uppenbarligen inte har något intressant att säga om just det, så om jag ska återvända till din första fråga om det kommer bli vanligare eller inte, så var ju du inne och sa precis det jag tänkte säga, att för att dra den klyschigaste, om man inte har någon annan spaning, då kan man åtminstone alltid säga så här, det där går ju i cykler. För att så här, vi hade ju en period där åtminstone vissa privilegierade grupper, inte medelklassen, men de några trappsteg upp, hade väldigt mycket tjänsteutövning i hemmet så att säga. Sen försvann det och blev väldigt så här, ja, det beror ju på hur man menar, därför att så här, tjänsteproduktionen har ju ökat, men det var ju obetalt hemarbete i många fall, att så här, kvinnorna liksom jobbade i sitt eget hem så att säga. Och nu är vi tillbaks till en något mer då marknadsbaserad liksom klarering av den typen av utbud och efterfrågan.
Men precis, men du säger där att det var överklassen som köpte tjänster då, säg innan 1940 kanske i Sverige eller någonting, något sånt.
Det här är bara att kolla på historieätarna så lär man sig.
Ja, exakt. Innan folkhemmet någonstans. Och frågan nu är väl om kanske är det en annan gruppering eller liksom fler som har möjlighet att köpa tjänster och fler som också kommer leverera tjänster. Så att vi får, istället för liksom de här klassiska tre liksom klasserna, eller man ska säga, arbetarklass, tjänsteklass och, eller så här, tjänstemannaklass och kapitalägarklass, så kanske man får två klasser i huvudsak. Den som äger liksom kapital och är även tjänstemän och liksom skapar liksom produkter och tjänster, och de som levererar liksom lågutbildade tjänster till dem.
White collar,
blue collar, punkt.
Ja, men kanske, det finns väl lite olika liksom trender som går i lite olika riktningar här. Dels har man ju, som du är inne på, en mer liksom köpstark medelklass. Men för att det ska väl liksom löna sig att köpa tjänster, så måste man ju de facto också ha en, eller måste ha. Men det underlättar om man har människor som är villiga. Alltså en ökad lönespridning ökar potentialen för liksom ett tjänstesamhälle i den bemärkelsen som vi pratar om här. Att man liksom betalar andra människor för att utföra saker som man själv skulle kunna ha gjort, typ städa eller tvätta. Därför att vi har ju också gått mot ett samhälle med ganska höga skatter på arbete i jämförelse med hur det såg ut back in the day. Så att man
men det beror också på fördelningen av den här lönespridningen.
Ja, absolut. Men du förstår vad jag menar. Att så här, man skulle kunna tänka sig att i takt med att arbete beskattas allt hårdare, så försvinner tjänster. Och det var ju det vi såg under ganska lång tid. Det var säkert flera faktorer, men det är åtminstone en av dem. Nu ser man väl ändå liksom något liksom tillbakagående trend. Och där finns det ju, om vi nu ska dra ut tangenten riktigt långt till ditt favoritämne, i takt med att liksom varutillverkning och så vidare automatiseras i allt högre grad, så trycks ju liksom, istället för att man får en normalfördelning, så finns det ju i inkomster, så finns det vissa som tror att man får liksom två pucklar, en då ganska lågavlönad tjänstelevererande, tjänstesäljande grupp människor, och sen en ganska höginkomsttagande tjänsteköpande.
Det är ju, det där är inte bara en spaning, det där är ju faktum. Man ser svenska jobb, eller västvärldens jobb har ju liksom, det här tror jag vi har pratat om förut någon gång, men liksom, delar in i fem delar, ett minst liksom kunskapskrävande, fem mest kunskapskrävande, så har liksom de som är runt så här, två, tre liksom så här, ganska enkla jobb, men ändå inte de allra enklaste, försvinner, typ fabriksarbetare, ettan, de riktigt enkla jobben, och femman liksom ökar mycket. Så man behöver antingen så här, det krävs, och det är ju en jävla utmaning för ett samhälle att då, för att om man inte bara ska ha de allra enklaste jobben, så måste man vara väldigt produktiv.
Ja, säger det, vi behöver en medelklassens försvarare.
Exakt.
Det var lite det jag fiskade efter. Ja. Men just, just den här liksom, vad som händer med och om man ska tro det, då kommer väl antagligen gissningsvis fortsätta öka tjänstekonsumtionen.
Ja, och men frågan är om det sker i hemmet eller utanför. Ja,
det kan ju också handla också på, man kan ju ha de enkla tjänsterna som är så här, det finns ju två typer av, eller det finns hur många typer av tjänster som helst. Men i min kärlek till tjänster finns det ju bara två typer av tjänster som jag ser det. Det man, tjänsterna som man, och den andra tjänsten jag kan konsumera, som är att så här, ja, det här är ganska billigt och jag gör det för att jag tycker det är så himla tråkigt och tidskrävande att gå och handla, och jag typ visar sig att jag i stort sett tjänar på det ekonomiskt, ja, men då så köper jag den tjänsten, eller att jag åker Uber eller vad fan som helst. Men så finns det ju också den tjänsten som börjar växa fram mer och mera, i min spaning, jag vet inte, som är liksom expertistjänstesamhället. Det klassiska, mest klassiska exempel är bara typ personlig tränare. Någon säger åt en hur man ska gymma för att man är så bra på det.
Kan, komma kan man, mer och mer kan man även kalla den här gruppen i citationstecken lyx tjänster.
Ja, eller expertistjänster tycker jag låter, då fokuserar vi på det som utövar tjänsten snarare än den som konsumerar tjänsten. Att man ser på sikt att liksom, ja, men kockar eller liksom personer som jobbar med din appearance eller vad som, alltså det finns ju sociala coacher, man kan ta folk som, alltså så här, folk som är proffs på någonting, man köper tjänster av proffsen snarare. Och inte bara då att det är så här proffsen som är rörmokare och fixar ditt hem, utan proffsen liksom som är proffs på de livets goda.
Ja, nej, men för att om man ser en annan typ av tjänst som inte faller inom ramen för det du pratar om nu, till exempel liksom, nu i och för sig det har med att handla mat att göra, men om man tänker människor i kassor, om man tänker och så vidare och så vidare, den typen av tjänster håller på att försvinna lite grann i takt med att man har automatskanning, i takt med att jag på din rådan Gabriel har köpt min första måltid på den här Waitress-appen där man bara klickar vad man beställer och sen går man och hämtar den, att man liksom tar bort mellanledet, att man går och pratar med någon som står i en kassa någonstans. Och det är ju varken eller, det är ju bara ett nödvändigt ont, den typen av tjänster. Det är inte så att de gör någonting för dig som du skulle kunna göra själv men tycker det är tråkigt, och det är heller ingen, som du säger, någon expertistjänst så att det skapar något enormt mervärde för dig. Den typen av tjänster som att, känns som att det går en mörk framtid till mötes.
Just Waitress är ju motsatsen till tjänst.
Ja, exakt, det var det jag menade. Så här, det, för där känns det som att de är lite utsatta för automatiseringen igen.
Och sen så finns ju jag vet inte om det är en tredje typ av tjänst, eller fjärde blir det ju då, men alltså det här en tjänstekonsumtion som jag hoppas kan öka, så här, till exempel vård är ju till exempel, eller för den delen man kan säga utbildning kan jag också se vad en typ av tjänst, att man liksom köper via skattsedeln eller privat, det beror på vad man har för syn, utbildning eller vård som ju folk i de lägre klasserna inte haft råd att konsumera tidigare, som förhoppningsvis fler kan.
Så det som blir kvar är helt enkelt den här typen av expertistjänster som du pratar om, som har med ens appearance att göra. Det känns som att det är de som kommer finnas kvar.
Raljera,
det till exempel, och då vill jag bara fråga då Hannes, när kommer du skaffa ett glamskod?
Jag vet inte vad det är.
Vet Kalle,
men jag blir glad för att du småbarnsfars livet till trots så vill du ändå ligga i cutting edge.
Ja, jag är så jävla genomskinlig.
Mm. Du är early adopter.
Nej, men det jag fick höra det här bara
på, jag fick höra
på en middag, på en fördrink.
I vilken stadsdel?
Stadsdelen var i City när jag fick höra om det. Men det är tydligen framförallt ett amerikanskt fenomen med framförallt kändisar som syns väldigt mycket i media varje dag som har glamskod. Jag ska översätta det till hov eller kammare.
Jaha. Är det någon typ av så här entourage, men istället för guns så har de kammar med sig?
Det är betalda kompisar, men som moonlightar, som sminkköser, yeah. Typ. Hmm. Kim Kardashian har ett glam squad till exempel.
Ja, glam squad. Ja, förlåt, jag hörde inte ens vad du sa.
Det är squad som är squad som är grupp eller ett kvadron.
Ja.
Glamour kvadron.
Men också att jag skulle rent teoretiskt det här hoppas jag vid gud att jag aldrig kommer göra,
du skulle för ha en påklädare till exempel, ja. En som
till om jag går ut, om jag går ut och festar så har jag någon som går och beställer öl åt mig, menar du?
Ja, det skulle jag säkert också kunna göra. Men jag tror framför allt att liksom det man får betalt för är att den trimmar ditt skägg varje morgon.
Ja. Ja, det skulle jag personligen, och jag vet inte varför, det är också att jag tycker att det är mer intimt med tjänster som har med min liksom mitt kött att göra än med mitt hem på något sätt. Och där är det säkert olika. Jag försökte också, det var också det jag tog upp med vad var han hette nu igen? Med honom att så här, ja men vad är mest intimt, och vad är så här, att gå och få liksom intim massage eller att någon kommer hem och dammsuger liksom. Jag personligen skulle tycka det var mycket mer intimt och främmande att massera någon, att städa hem hos någon. Men det är, men jag funderar på det, för det finns ju ändå, vad man än tycker, saker kan vara omoraliska även om de inte är olagliga. Det finns ju laglig men omoralisk konsumtion till exempel. Jag tycker att det finns, och jag vet att alla inte håller med mig, men det är så här, jag kan tycka att det finns högst tveksamma moraliska problem med att få en lapdance, exempelvis. Högst tveksamt, många alltså, att betala
oavsett vad den utförs.
Nej, men, ja, men jag tycker det finns, vi ska inte ens gå in på om det så här, borde det vara olagligt. Nej, jag tycker inte det borde vara olagligt med strippklubbar, men det finns ju moraliska betänkligheter med detta.
Ja, vi ska inte ha den här diskussionen.
Nej, men det finns ju också moraliska betänkligheter med viss typ av så här, varukonsumtion. Och jag ägnade hela min bussresa från Albano där jag pluggar hit till att fundera på vad som egentligen är den mest omoraliska konsumtionen, en tjänst eller en vara. Och då håller vi borta så här, ja, ingenting med sex och vapen egentligen, för det blir liksom för sex och våld håller vi borta. Men ta till exempel så här, ja men man kan tycka det är synnerligen omoraliskt att äga till exempel, jag vet inte om det är olagligt, jag chansar, men alltså delfiner, död delfiner i en kyl. Jag vet inte om det är olagligt att köpa delfinkött, men det skulle kanske anses av vissa som omoraliskt, en vara. Men det skulle också vara synnerligen omoraliskt, skulle folk kanske kunna tycka, att köpa folk som bär dig på en tron. Jag tror inte att det är olagligt, men jag skulle personligen ha moraliska betänkligheter för att det ser inte så trevligt ut.
Är det den mest omoraliska tjänsten?
Nej, inte den mest omoraliska. Jag kommer inte på någon mer omoralisk. Det finns massa, jag har inget exempel på omoralisk tjänst sådär rakt av. Men bära på tron tycker jag är ganska omoraliskt. Då försöker jag bara komma på sig. Vad är...
Så förklara för mig vad som är omoraliskt att bära på tron.
Ja, men jag
måste mäka för att
det finns, det är inte särskilt praktiskt och effektivt med en tron, utan du gör det bara för att visa din makt på något sätt. Och använda andra människor för att visa din makt och sådär, det tycker inte jag är särskilt moraliskt.
Flyttföretag skulle jag säga ungefär samma, exakt.
Det är
samma.
Väl jättepraktiskt att folk kör i en flyttbil.
Jo, det är jättepraktiskt med buren.
Nej, det är mycket mer praktiskt att då till exempel bli skjutsad i en bil.
Men en bil kan väl inte köra? Ja, skitsamma, okej.
Men, okay, men då, eftersom jag har smsat er om att ni ska fundera på det här, så ja, men levererar det mest, vad är mest oroligt att konsumera på vara eller tjänst? Elfenben, vad tycker ni om det?
Det beror på om det levereras hem eller om du kör hem det själv.
Skjuter du själv?
Nej.
Jag tror att varorna kommer vinna liksom at the end of the day, för att det finns mycket som måste till för att många varor ska produceras som i sin tur så att säga är omoraliskt. Den själva varan kanske är liksom...
Ja, men det är klart, alltså allting nej. Är ju någonting.
Exakt, medan tjänsten är ju liksom förstahandskonsumtionen, så att det är svårt att hitta på. Eftersom det dessutom har tagit bort allting som är olagligt och dessutom har med såna här lite mer ja, oklara områden att göra, så är det svårt att hitta... Ja,
ja, men tjänstekonsumtionen är ju till sin natur inte helt utslutande, men i stor del begränsad av människokroppens förmåga att göra vissa saker. Alltså, det kan, hur illa kan det bli om vi nu bortser från det som vi bortser från, så att säga. Människokroppen är ju inte så jävla fantastisk som man kan utnyttja den på så jävla mål. Det är liksom, någon kan bli buren, någon kan bli liksom knådad, någon kan bli, ja, du vet. Det finns inte, däremot varor har ju liksom förutom då arbetskraft också hela liksom världens forskning och tekniska utveckling att tillgå, som gör att du kan utveckla en massa konstiga saker som antagligen vore djupt omoraliskt att äga. Och sen så är det ju så här oklart, den uppdelning vi gör här är ju att så här, djur är varor och kan inte leverera tjänster. Du pratar bara om djur som varor, de är ju för sig döda, de här delfinerna, men jag vet inte om man tänker man gör omoraliska saker med levande djur, så kanske Eskil Erlandsson har någonting att säga om det.
Men ja, men om du tänker dig en sadist till exempel, ja, som inte går igång på fysiskt våld men mentalt våld, och du skulle anställa någon
som... Det blir så här Monty Pythons argumentationsklubbsgrejen, ja. Betalar någon för att bråka på dem.
Exakt. Och du betalar någon för att liksom på alla sätt tänk bara göra ner dem utan att så här, såklart olaga hot whatever liksom. Det skulle vara en ganska omoralisk tjänst.
Ja. Ja. Ja, men det är det jag menar, det beror på men hur man ser på liksom, vad som är moraliskt, om det är hela liksom ledet, om man pratar om så här att det är ja, men så här, konsumera en vara som har framtagits på ett omoraliskt sätt. Det ser ju inte jag när det sker. Och då kan man hävda så här, ja, men det sker ju ändå. Absolut, det gör det ju. Men om man tänker då från mitt perspektiv,
faller ett träd i skogen bland annat.
Ja, men exakt. Ja, men så här, det sker ju verkligen, men man kan ju också lägga in så här, ja, men det moraliska är ju på något sätt så här, moralen finns i uppsåtet också på något sätt. Att så här, jag vill ha hajfenen eller delfinnäbben hemma. Ja. Men det kan ju också vara, och det kan man tycka, då är det någon som måste skära av den här näbben, och det är jävligt omoraliskt.
Men det är också jävligt svårt att hitta näbben på en delfin.
Nej, men vad heter det? Näsan? Men näbb, fan.
Ups, kanske jag vet inte. Det är ett däggdjur.
Kolla block. Ja, men vadå? Det är ju ingen näbb alltså. Är det som är en definition av däggdjur?
Nej, fram ett däggdjur med
inte, näbb. Är inte näbbdjuret ett däggdjur? Bara för att
ja, kanske.
Jag har en känsla av att det kan vara det enda kalanka... Ja, men jag har en känsla av att det kan vara det enda däggdjuret som lägger ägg också. Ja, som bryter den regeln.
Ja, ja, men då menar jag så här till exempel att då skulle jag, det är jävligt omoraliskt att ha näbben på delfinen hemma. Men man kan ju också då tycka att det ser inte jag när det sker, så jag bara har den här näbben i handen. Då menar jag så här, det kan ju också då vara att jag då hyr in en kock som klär ut sig på ett sätt som är jävligt förnedrande för att jag tycker om att den förnedras. Det är ju på något sätt mer omoraliskt. Även om den kanske inte, även om nej, den är frivillig, du tycker inte det.
Varför skulle det vara det? För det är väl din förbannade jävla uppgift att ta reda på hur varorna produceras innan du köper den.
Så du förstår inte alls vad jag menar med att det liksom finns ens eget upp, även om det liksom
jag förstår hur du menar, ja, men jag håller inte med.
Okay.
Nej, och det där vi pratade om förut om. Jag måste också bara säga det att när man googlar, näbbdjur är ett litet äggläggande däggdjur. Så där har du massa olika saker på en och samma gång.
Ja.
Ja, nej, men vi pratade om det där med
liksom. Det finns ägg alltså.
Nej,
jag vet,
men det är ett äggdjur. Men fan, delfiner, ja men just det, de hade ingen näbb. Det var det som var poängen. Däggdjur som har näbb. Men det här diskussionen vi haft förut också, hur viktigt motiv och uppsåt är i handlingars liksom, och hur mycket man ska skuldbelägga olyckshändelser och så vidare och så vidare. Jag har faktiskt inget bra riktigt svar på det. Däremot så blev jag nästan lite övertygad av det du sa, det här med och fysiskt misshandla människor, på tal om hur lättkränkt man är. Men om man verkligen går över kränkthetsgränsen, att så här, visst, även om tjänster är begränsade av vad människokroppen kan göra, så är också tjänster i högre utsträckning, eftersom din motpart är en annan människa, så är också din förmåga att kränka den människans rättigheter större än om du köper varor. Så att det kanske ändå är tjänster som är mer hög risk.
Okej, men om vi tittar på liksom, teoretiskt, potentiellt kanske, ja. Men alltså, om vi tittar på vilka typer av tjänster och varor som faktiskt finns producerade idag,
som är lagliga,
så är vinnervarorna utan tvekan, skulle jag säga. Och där hinner vi faktiskt inte med mer PK-podd för den här gången. Men vi tackar för att ni vill lyssna på den här podden, som ju faktiskt är gratis. Så inte en del av tjänstesamhället än. Snart behöver vi ta betalt, och då kan vi diskutera om podden i sig är omoralisk eller inte. Men om ni vill kommentera eller ha några åsikter på vad vi gör, eller önska något ämne eller någon gäst, så får ni höra av er till oss.
Vi finns på Facebook, på iTunes, på Twitter, där det faktiskt är ganska mycket kommunikation mellan oss och er kära lyssnare. Bland annat var det en person som för ett tag sedan skrev att hen inte tänkte på att personen i fråga städade, för hen lyssnade på PK-podden. Så att till slut så behövs det inga tjänster i hemmet, det behövs bara PK-podden.
Så är det, tack för oss den här gången.
Tack,
och lycka till med städningen. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down.
Fy fan vad jag är, alltid ska gå in på den jävla brasklapp. Helvete.
Ja, ni älskar när jag framstår. Nu är jag framstår som en, överklass snobb med tveksam moral och tveksam kunskap.
Nej, det framstår som rolig. Det är skillnad.
Det är ditt jobb. Jag får säga, det var ditt jobb.
Ja, exakt.
Det är exakt
hade jag något mer om det här med tjänster?